Bismillah. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi fortsätter att gå igenom kitab ul maram, kitab al masajid. Och det här är den sista delen och sista lektionen i det kapitlet. Och vi har kommit fram till hadithen 272. Hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon säger Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Jag såg då Rasulullah alaihi salatu wassalam skymde eller täckte mig medan jag tittade på Abessinina al-Habasha som lekte i moskén. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Na. I denna hadith så berättar Aisha radiyallahu anha om då Abessinina, som på arabiska heter al-Habasha, och det är de då som kommer från Etiopien, Eritrea, som kallas för al-Habasha, i landet al-Habasha, och plural Hubshan. Då de lekte i moskén, och det nämndes i den andra hadithen, de lekte med vapen. Ordet leka betyder här en form av uppvisning. Inte att de lekte som små barn, utan gärna det var en form av show eller uppvisning, vapen och krigskonst. Men ändå på ett underhållande sätt. Okay? Och det här skedde då i moskén, vilket bevisar att det är tillåtet. Och de lärda från förr brukade tala om denna hadith och säga att det kanske till och med är en rekommendation. Då är det någonting som utbildar soldater i krigskonst och liknande. Men det faller in under wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, och förbered den styrkan ni kan. Och de lärde nämner också att det här är någonting som då inte skedde regelbundet, utan det skedde vid yani enstaka tillfällen. Det är också ett villkor som Sheikh Ibn Uthaymeen och andra ulema nämner, att det här är inte något som sker regelbundet. Yani 2-3 gånger i veckan så är det sån här uppvisning eller show i moskén. Och också ett annat kriterium, att det inte stör de som ber. Det ska inte vara på bönetider och störa de som ber. Utan utanför de tiderna, till exempel på Eid-dagen eller liknande. Som yani tillåter en form av underhållning. Ja. Och hadithen försökte också vissa ahlul bid'ah använda på att det är tillåtet att lyssna på musik. Men det sjuka är att ordet musik inte nämns i hela hadithen. Subhanallah. Så verkligen att försöka hitta bevis för sina svaga åsikter i vad som helst. Så hadithen bevisar absolut inte någonting som har med musik att göra. En annan sak som hadithen bevisar, det är att det är tillåtet för kvinnor att generellt kolla på män. Jag är inte specifikt glo på en man, kolla på hans ansikte, men generellt att kolla på män som befinner sig framför henne. Som att hon ser män i marknaden eller moskén framför sig och liknande, som denna hadith tyder på. Och från de lärda som har nämnt detta är al-Qadi Iyad, som säger att denna hadith bevisar fihi jawaz nadhar an-nisa ila fi'l ar-rijal. Denna hadith bevisar att det är tillåtet för kvinnor att kolla på männens fi'l, yani deras agerande rörelser. Mithlu hadha, yani liknande vad som nämndes i hadithen. Li'annahu innama yukrah lahunna min an-nadhar ila ar-rijal ma yukrah lir-rijal fihin min at-tahdiq an-nadhar لتأمل المحاسن والالتذاذ بذلك وتمتع به. Och så säger han att vad som då är ogillat för kvinnorna att kolla på männen är samma sak som vad männen inte får kolla på hos kvinnorna. Och det är att glo, yani fokusera blicken och kolla på skönhet för att då få någon form av njutning eller tillfredsställelse i att kolla på det motsatta könet då. Nah. Och Nawawi nämner också ittifaq, att det är konsensus att det är haram att kolla att kvinnan kollar på en man, en ajnabi, yani med shahwa, med lust, yani. Som att en kvinna sitter och kollar på snygga killar på internet och deras kroppar, jag vet inte vad. Och samma sak som det är för en man att sitta och kolla på snygga tjejer på internet och liknande. Yani, men vad som då menas här är om det inte är någon shahwa, taib, utan att man då, utan att glo och fokusera blicken på någon speciell person och så vidare. Ja. Och hadithen bevisar också profetens goda karaktär, alayhi salatu wassalam, i hur han var med sin familj. Yani att han inte förbjöd Aisha radiallahu anha från att roa sig och se den här föreställningen i moskén. Ja. Nästa hadith som också berättas från Aisha radiallahu anha, där hon säger att det fanns en svart slavinna som hade sitt tält i moskén. Och hon brukade komma och prata med mig, muttafaqun alay. Denna hadith bevisar också som hadith Sa'd att det är tillåtet för en kvinna att sova i moskén. Hon hade också som ett tält där hon då bodde i en del av moskén. Och Allahu alam, ulema nämner att orsaken var förmodligen att hon inte hade någon annan boplats. Så därför bodde hon i moskén. Och samma sak där, det är självklart på villkoren av att hon inte stör, hon inte är i vägen och inte smutsar ner moskén. Hadithen används också som bevis, och vi har nämnt det innan, på att det är tillåtet för kvinnan som har sin period att vistas i moskén. Även om det inte nämns direkt i hadithen, så är det underförstått att en kvinna som bor i moskén befinner sig i moskén och kommer vara i moskén och kommer att få sin period. Det är det som är underförstått av hadithen. Och därför använder Sheikh Albani och Zahiriya den här hadithen som ett bevis på just denna punkt, att det är tillåtet till kvinnan under hennes period att vistas i moskén. Och den punkten har vi gått igenom innan när vi talade om kvinnans period. Och då nämnde vi också att det finns inga konkreta bevis som tyder på att det skulle vara haram för kvinnan att vistas i moskén när hon har sin period. Utan snarare så finns det bevis som tyder på motsatsen. Tayyib. Nästa hadith handlar om förbudet att spotta i moskén. Och det är en hadith som berättas från Anas radiallahu anhu, där han sa till Rasulullahi alaihi salatu wasalam, sa att spotta i moskén är en synd. Och soningen för det är att man gräver upp, är att man gräver ner den, alltså täcker spottet med grus eller liknande. Muttafaqun alayh. Nej, det är inte tillåtet att spotta i moskén. Och här talar profeten alaihi salatu wasalam om hans moské där golvet var täckt med sand och grus. Då kunde det hända att en person kanske inte kunde hålla tillbaka, fick slem eller någonting och råkade spotta på golvet då, eller i marken i moskén. Vilket är förbjudet, som här nämndes, att det är khati'a, yani en synd. Men om det skulle ske, yani personen kan inte hålla tillbaka, måste få ut vad som är i munnen och råka spotta på det här golvet, så är soningen att han då med foten yani trycker ner det och täcker över det med sand. Och då säger ulema, beträffande dagens moskéer är det absolut inte tillåtet att en person spottar på mattan i moskén. Utan vad han då gör är att han tar upp en näsduk och spottar i den. Eller i värsta fall i armen på kläderna eller någonting sånt. Men han får absolut inte spotta på mattan i moskén. Nej. Nästa hadith, de två nästa haditherna, handlar om förbudet i att skryta och att tävla i att bygga ståtliga moskéer. Och där berättas det också från Anas radiallahu anhu som sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa att domedagen kommer inte att infalla tills det att folk kommer tävla med varandra i att bygga sina moskéer eller skryta i vem som bygger den finaste moskén. Berättat av Al-Khamsa förutom Tirmidhi och autentisk enligt Ibn Khuzaima. Och i hadithen efter hadith Ibn Abbas så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam, jag har inte blivit beordrad att förhöja, yani upphöja moskéerna. Och denna hadith finns i Abu Dawud Ibn Hibban som ansåg den vara sahih. Naam. Han nämner Rasul alayhi salatu wassalam att domedagen inte kommer att infalla tills folk börjar tävla i att bygga moskéer. Naam. Så det är från domedagens tecken att det kommer att komma en tid, och den har redan kommit, där människor tävlar med varandra i att bygga moskéer. Och Sheikh Abdul Mohsin Al-Abbad säger att tävla kan här vara verbalt, eller det kan vara i agerandet. Genom verbalt att man skryter, säger jag byggde en finare moské än dig. Jag ska bygga en finare moské än dig. Din moské kostade 500 miljoner, min kommer kosta 1 miljard. Till exempel. Då är det verbalt. Eller att någon bygger en fin moské och den andra säger jag ska bygga en finare moské. Alltså utan att säga det verbalt till personen så gör han det. Med vilken avsikt? Med avsikten av att skryta och att tävla. Taib. Och det här tyder ju på en brist av ikhlas. Eller att man kanske vill visa upp sig. Att man inte har rätt avsikt. Taib. Så det är från domedagens tecken att folk då kommer tävla i att bygga höga moskéer. Och som det sades från Anas i samma hadith, de kommer tävla i det ثُمَّ لَا يُعَمِّرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا. Och sen kommer de inte förvalta moskéerna förutom yani begränsat. Det vill säga, de tävlar i att bygga den flashigaste, finaste, mest ståtliga, pompigaste moskén, men sen tar de inte hand om den. Eller att moskén byggs och sen ber folk inte i den. Vilket vi kan se i vissa muslimska länder. Du har en moské som mashallah, 10 000-tals människor kan be. Den har dyraste mattan, dyraste lampan och bla bla bla. Men sen kolla Fajr. 20 personer ber kanske. Yani, vad är, eller ännu värre. Moskén blir som en plats dit turister går på besök. Istället för en böneplats. Yani, det här är helt oislamiskt. Och som Ibn Mas'ud sa, ni kommer att förgylla moskéerna så som al-Yahud och al-Nasara förgyllde sina böneplatser. Och det är också det som nämns i nästa hadith, att jag har inte blivit beordrad att bygga höga moskéer. Yani, och här nämner ulema att då profeten a.s. säger jag har inte blivit beordrad. Lam ma umirtu. Och vem är det som beordrar Allah? Vem är det som beordrar profeten alaihi sallam? Allah. Som han inte beordrats att bygga flashiga, höga, stora moskéer, så förstår man att det är något som Allah inte vill. Eller hur? För om det var något som Allah ville, så skulle Allah ha beordrat det. Yani, det är bättre att bygga ödmjuka moskéer, som Sheikh Ibn Uthaymin nämner. Att de ska inte vara så pompiga och ståtliga och så dyra. Utan då Umar radiallahu anhu beordrade att renovera och bygga ut moskéerna, så sa han till folket akinnu nas min al-matar, se till att den skyddar folk från regn, wa iyaka, och jag varnar dig från att förgylla moskén med rött och gult yani färger, för de yani sätter folk på prövning eller distraherar folk. Och den är sahih, den finns i Bukhari. Så Umar radiallahu anhu säger här, skydda folk från regn. För det var kanske det problemet som kunde uppkomma i Medina, att det regnar. Och i Sverige då till exempel, självklart är det ett måste när man bygger en moské, att den skyddar folket från kyla. Att den har element, uppvärmningssystem, varmvatten och liknande. Så syftet är då att ha en böneplats. Och som Sheikh Uthaymin säger en väldigt fin sak här i förklaringen. Han säger, syftet med moskén är inte den ytliga skönheten, utan det är det själsliga. Yani, din relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad moskén sen fylls med. Yani, hellre att moskén är simpel och fylls med 100 personer som har khushu, studerar kunskap, lär sig Koranen, ber med inlevelse, än att den är mashallah för flera miljoner och sen är den tom och moskén missbrukas och folk gör alla möjliga konstiga saker i moskén. Så håll det simpelt och håll det enkelt. Och en annan farlig sak med att överdriva i att bygga moskéer är att det är slöseri på pengar. Idag finner vi i dessa västerländska länder att när man ska bygga en moské så är det fantasisummor. yani mosképrojekt, du hör om summor som 200 miljoner, 300 miljoner, 400 miljoner och liknande. För de här pengarna kan du bygga yani kanske 800 moskéer i Afrika. Ja? Istället för att bygga en moské i Sverige. Så du går och tigger pengar eller samlar pengar till din moské. Så tänker affärsmannen, ska jag sponsra en moské eller ska jag sponsra 800 moskéer? Vad tror ni han väljer? 800 moskéer. Så folk överdriver. För de vill ha så mycket mer än en moské. De vill ha sitt kulturcenter. Som ska vara flera våningar. Det ska vara restaurang. Det ska vara gym. Det ska vara konferenssal. Det ska vara affär. Det ska vara kafeteria. Gärna allt möjligt. Varför? Gärna gör det enkelt. Det ska vara kupol. Det ska vara värsta manara tornet. Ja, vad heter det? För att göra adhan och så vidare. Det här är att missbruka folks pengar. Gärna istället. Lägg ribban lägre. Och gör det enkelt. Fyra väggar, tak, plats för vodå, ett litet kontor. Alhamdulillah. Moské där folk kan be. Vill du bygga en restaurang, bygg den någon annanstans. Bygg den inte i moskén. Bygg inte en affär i moskén. Det är till och med, som vi sa idag, går emot själva syftet med en moské. Så gör det enkelt. Då kanske summan landar på 20-30 miljoner. För det är dyrt att bygga i Sverige. Men du får någonting rimligt, någonting vettigt. Hänger ni med? Och ibland blir det också fel när man bygger de här sakerna som inte hör hemma i en moské. Som en kupol till exempel. En kubba. Har ingenting med moskéer att göra i islam överhuvudtaget. Och till och med som Sheikh Abdul Masih nämner. Den fyller ingen funktion. Den kanske till och med förstör. Yani, utan en kubba med ett tak kanske du kan bygga en till våning. Eller hur? Men det kan du inte med en kubba mitt i taket. Hänger med? Utan en kubba kanske du kan be på taket. I ett muslims land där det är varmt, ni vet, taken är varm, platta och så vidare. Men det kan du inte göra här. Så den har ingen som helst funktion. Och den är jättedyr att bygga. Samma sak manara. De här minareterna. Det är inte heller sunna. Naam, det är sunna att göra adan från en hög plats. Och vissa ulema, som jag tror Sheikh Uthaymin nämner att alltså det har blivit vanligt och de har blivit som en indikation på vart moskén ligger. Att utan en manara är det svårt att hitta moskén. Så om den har den syftet, ja, ni mesh al-hal. Men det är inte sunna och det är ingenting vi ska lägga 20-30 miljoner på att få 2-3 manarat. Då blir det slöseri. Utan gör det simpelt och gör det enkelt. Och argumentet med att, och det argumentet nämner Sheikh Uthaymin, vissa säger, vadå, du bygger värsta villan och du bygger en simpel moské. Ska Allahs hus inte vara finare? Hör ni argumentet? Du bygger en dyr villa, lägger massa pengar, men moskén, du ska ha den simpel. Simplare än din villa. Eller, kolla på kuffar. Deras kyrkor, synagogor, tempel är jättepåkostade. Ska moskén vara en simplare? Ja, det ska den. Den ska vara simpel. Den ska inte vara överdriven påkostad. Utan det viktiga som vi sa är det själsliga. Men självklart, det ska inte heller vara att du i Sverige bygger ett skjul med så här lerväggar och plåttak och sen folk står och fryser och det är smutsigt. Nej, det är standard. Men utan att överdriva. Hänger med? Så vi går vidare till nästa hadith. Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: mitt sändebuds olika belöningar visades för mig. Till och med belöningen för en man som tar ut en träflisa från moskén. Berättad av Abi Dawud och Tirmidhi, som ansåg den vara udda. Yani, stagrabahu, och autentisk enligt Ibn Hibban, Ibn Khuzayma. Denna hadith är daif, den är svag. Den är inte autentisk. Och den har svagheter i kedjan. Och den har också nakara filmetten. Det vill säga att det finns saker som inte riktigt stämmer i själva ordalaget av hadithen. Och det är tillägg på hadithen som är väldigt känt och som är värt att nämna. Och där att hadithen fortsätter. Och där så säger då hadithen: och jag fick se min ummas synder. Jag fick se min ummas synder. Och jag såg ingen synd som var värre än en person som glömmer en sura eller en aya. Tayyib, jag såg ingen synd som var värre än en person som glömmer en aya eller en sura. Nah. Vad är det som är fel med den här meningen?
Den största synden är kyrk.
Största synden är kyrk. Och inte bara det. Att glömma någonting, är det en synd i islam? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan. طيب, så en muslim står inte till svars för det som han glömmer. Och det här är faktiskt en vanlig sak som man hör, att det är haram att glömma Koranen. Ni kanske har hört den. Och det argumentet kommer från denna hadith. Och då är det bra att känna till i framtiden att det är inte haram att glömma Koran. Men det är klandervärt att glömma Koran. Och profeten alaihissalam har uppmanat oss till att ständigt repetera Koranen så att vi inte glömmer den. För den är som en kamel som är fastbunden och drar i repet tills knuten löses upp och så springer den iväg. Så man måste ständigt gå fram och spänna knuten. Och samma sak är det med Koranen. Man måste ständigt gå igenom den och göra muraja så att man inte glömmer. Taib. Och ett annat argument som visar på att det är klandervärt att glömma Koran, alltså med flit, det är hadithen om belöningen av att lära sig Koranen på domedagen. Vad kommer Allah att säga till personer som kan Koran på domedagen? Läs och stig upp. För varje aya du läser, vad händer? Stiger du upp en nivå. Varenda aya kommer du upp en nivå i paradiset. En kul hu Allahu ahad, det är en nivå i paradiset. Allahu samad, det är en nivå högre i paradiset. Och varje nivå är som mellan himmel och jord.
Men det finns ju bara 7 nivåer, eller?
Sju. Det är 7 dörrar. 7 dörrar.
Men Jannatul Firdaus är högsta.
Det är högst.
Och hur många nivåer är det under då?
Nej, vissa tror också att Jannah bara har 100 nivåer, som det finns i Bukhari. Att Allah har förberett 100 nivåer i paradiset för martyrerna. Men då så säger ulema, som Ibn al-Qayyim, att den hadithen tyder inte på att Jannah bara har 100 nivåer. Utan den tyder på att den har 100 unika nivåer för de som gör den gärningen. Taib. Och vad som bevisar att Jannah har mer nivåer är denna hadith. Att Jannah har minst lika många nivåer som det finns verser i Koranen. Det är tusentals nivåer. Så vad är då det jag vill komma till? Att personer som lär sig Koran utan till, han stiger i nivåer. Och sen säger han, khalas, jag ska sluta läsa Koranen. Och han glömmer Koranen. Medvetet med flit. Då sänker han sig själv. Vilket självklart är klandervärt. Att du stiger upp i höga nivåer. Och sen så orsakar du själv att du sjunker lägre ner. Så därför är det klandervärt. Men en person kan vara ursäktad. Han kanske lär sig Koran och sen får han jättemycket jobb och ansvar. Kanske blir sjuk. En massa saker händer i livet. Och han har inte tid att läsa Koran en halvtimme, timme om dagen. Alltså, han är ursäktad. Men i alla fall, det jag vill komma fram till är att det är inte synd att glömma bort Koran. Sista hadithen. Hadithen om tahiyyat al-masjid. An Abi Qatada radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. Om någon av er går in i moskén så ska han inte sätta sig tills han har bett 2 raka'a. Nah. Och dessa 2 raka'a är de som då är kända som tahiyyatul masjid, hälsningen till moskén. Och då säger ulema, av yani respekt, hög aktning till moskén och att yani fylla moskén med salah, vilket är dess syfte, att folk ska be mycket och vara aktiva med böner i moskén. Och på samma sätt som du hälsar på folk när du kommer till dem, så gör du också denna hälsning när du går in i moskén genom att göra 2 raka. Taib. Och här nämndes då att man inte ska sätta sig tills man har bett 2 raka. Och här finns masail, här finns frågor. Den första och kanske mest aktuella och relevanta frågan är det wajib eller sunna att be tahiyyat al-masjid?
Wajib.
Har vi någon annan åsikt? Sunna. Muakkada. Naam. Jumhur al-ulama. Jag ska försöka använda mer arabiska ord så att ni lär er. Jumhur, yani majoriteten av de lärda, är på åsikten att tahiyyat al-masjid är sunna. Yani sunna. Al-mandub ilayha. Yani en rekommendation. Wa laysat wajiba. Och inte obligatoriskt. Och vissa gick så långt att de till och med nämnde konsensus i den här frågan. Men Allah alam, den konsensusen stämmer inte. Utan det finns ulema som har en annan åsikt. Som är på åsikten att det är wajib. Som vissa vahiriya. De är på åsikten att det är wajib. Och även andra lärda. Men då majoriteten är på åsikten att det är sunna. Och vi ska nämna då lite argument här. Hadithen, om man läser den, så förstår man ju att man ska inte sätta sig tills man har bett. Och i en annan hadith så nämndes det فَلَا يَجْلِس. Han ska inte sitta. فَلَا يَجْلِس. Det var att han beordrade att man ska beta helt till mest. Han beordrade att man ska beta helt till mest. Så vi har både påbud och förbud. Yani påbud att be och ett förbud att inte sätta sig utan att be. Så det tyder ju ganska uppenbart på att man borde be, att det är wajib. Så vad är då argumentet på att det inte är wajib? Okej. De som säger att det inte är wajib använder ett antal hadither. De använder bland annat hadithen om beduinen som kommer till profeten alaihissalam och frågar om bönen. Och då så säger profeten alaihissalam as-salawat al-khams. As-salawat al-khams. De fem dagliga bönerna. Och då så säger mannen, måste jag be någonting annat? Är ni skyldig att be någonting annat? Och då så säger profeten alaihissalam la illa anta tatawwa, förutom om du gör det frivilligt. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och om vi då säger att tahiyyat al-masjid är wajib, då har vi lagt till en tillbön utöver de fem som profeten alaihissalam nämnde som de enda obligatoriska bönerna. Häng med. Det är ett ganska starkt argument, eller hur? Måste jag be någonting annat? Nej. Så om tahiyyat al-masjid skulle vara wajib, då skulle profeten alaihissalam ha sagt nam. Taib, vad är då svaret?
Det vill säga en
sak. Hallå?
Jag tänkte på, det är samma sak som du säger att det är rekommenderat med Eidbönen.
Namn. Då är svaret hos opponenterna. De säger att grunden är att dessa salat är de fem som man måste be dag och natt, varje år. Okej? Okay? Men tahiyyat al-masjid är inte wajib i sig själv, utan den blir wajib om du går in i moskén. Men om en person aldrig går in i moskén, då är den inte wajib för honom. Hänger du med? Som den här beduinen. Han kanske bor på landet med sina kameler och aldrig går till stan och aldrig går in i en moské. Så om vi säger att det är wajib, det betyder att du måste åka in till stan för att be den här salatu. Den blir wajib på grund av en orsak. Taib. Men i alla fall, argumentet är väldigt starkt. Att de salat som är wajib, det är dessa fem. Taib. En annan hadith som de också använder är mannen som går in i moskén på fredagsbönen och kliver över folks huvuden. Yani han stör folk, liksom sparkar till folk i huvuden nästan. Yani han stör folk. Och då så säger profeten alaihissalam, ijlis faqad adait. Sätt dig ner, du stör folk. Sätt dig ner. Han går in i moskén. Och profeten alaihissalam säger, sätt dig ner, du har stört folk. Och den hadithen är sahih. Hur svarar man på den då? Då så säger de andra, hadithen nämner inte att han inte bad innan. Han kan ha bett innan. Och sen ville han ha en plats längre fram. Taib. Ja. Och de använder också som bevis hadithen att profeten a.s.w. en dag satt i moskén tillsammans med sahaba och tre personer kom. Två gick mot dem och en vände sig bort. De två som kom ställde sig vid profeten a.s.w. En av dem såg en tom plats i al-halqa, yani i sammankomsten, så han satte sig i den. Och den andra var blyg och satte sig bakom dem. Och den tredje vände och gick därifrån. Al-hadith. Till slutet på hadithen. Men i alla fall att de kom till moskén och de satte sig. Två av dem satte sig. Och det nämns inte att de bad. Och också hadith Ka'b ibn Malik al-Tawil, den långa berättelsen om då han blev bojkottad och då Allah azza wa jall sände ner hans tauba. Och då så säger han fajitu, jag kom och jag hälsade på honom och han log mot mig som en person som ler och tabassum, en person som är lite irriterad men ändå ler. Och sen så sa han ta'al, kom. Och jag kom hatta jalastu baina yaday, tills jag satte mig framför honom. Nah. Och Imam an-Nasa'i nämner i kapitlet på denna hadith bab, kapitlet ar-rukhsa, yani undantaget att gå in i moskén utan att be. Än gå in och sätta sig i moskén utan att be. Och också en annan athar som nämndes från Atta ibn Yasar, där han sa att jag såg folk från profeten sahaba radiyallahu anhum sitta i moskén var hum mujnibun. De hade janaba, eller det stora orena tillståndet, då de gjorde wudu. Yani för att lätta på sin janaba gjorde de wudu, gick in och satte sig i moskén. Så det är omöjligt att de har bett. Nah. Och det finns flera argument, även vissa ulema nämner argumentet med att imamen, när han går in i fredagsbönen, så går han in i moskén, håller khutban och sätter sig. En imamen går inte in i moskén och ber tahiyat al-masjid, utan han går in och sätter sig. Så att det finns ikhtilaf i frågan. Majoriteten är på åsikten att det är sunna. Men det som är säkrast är att man alltid ber. Och vad tjänar du på att gå in i moskén och säga att det inte är wajib att sätta dig? Tjänar du någonting på det? Eller förlorar du? Du förlorar. Så ta tillfället i akt och be två raka. Kanske dessa två raka är de som förlåter dina synder och får dig gå in i Jannah. Allah alam. Vem vet? Så man ska aldrig snåla mot sig själv som vissa gör på det här sättet. Det är inte wajib och sen kallas. Utan be. Men vi talar här rent hypotetiskt. Om en person nu går in och av någon anledning sätter sig, så har han ingen synd på sig. Om man är på den första åsikten att det inte är wajib. Taib. Nah. Vi har lite andra frågor relaterade till tahiyat al-masjid. Första frågan är det tillåtet att be tahiyat al-masjid på de tiderna där det är ogillat att be? Gärna efter asr och efter fajr. Khilaf, naam, fi khilaf. Men vad är det korrekta? Inshallah, det är tillåtet. Och det här är åsikten av Shafi'iyya och en riwaya från Imam Ahmed. Och den åsikten som Sheikh al-Islam ibn Taymiyya och ibn al-Qayyim starkt då försvarar. Och även de flesta av dagens lärda, vad jag vet, är på åsikten att det här är tillåtet. Då profeten a.s.w. tillåtet att ta igen missade böner, tillåtet att göra om jama'a trots att man har bett den, som vi vet i hadith al-fajr, de två männen som kom sent till moskén, han sa åt dem yani, be ändå, det blir frivilligt för er, att be två rakat tawaf vilken tid som helst på dygnet. Och då så säger då dessa ulema också till argument att profeten a.s.w. såg en man komma in i moskén på fredagsbönen och sätta sig. Och då så sa han, har du bett? Han sa nej. Han så ställde upp och be. Två raka, kort. Och att lyssna på fredagsbönen är wajib. Så allt det här tyder på yani, att det är tillåtet att be tahiyat al-masjid vid dessa tider. Men då så säger ulema generellt princip då, de som är på den här åsikten, att det är tillåtet att be dawat al-asbab, de salah som har en orsak. Du får inte be sunna mutlaqa. Att du ställer upp efter asr och säger nu vill jag be 10 raka sunna. Bara utan orsak. Det här är inte tillåtet. Det är haram. Taib. Men om du har en orsak, som vi sa, tahiyat al-masjid, du gör tawaf, du måste be 2 raka. Eller det är akut, du måste be istikhara till exempel, då är det tillåtet att be under dessa tider. Men det finns också en medelåsikt här som Sheikh Muqbil rahimahullah hade. Jag vet inte om andra ulema också är på den, men att han var på den här åsikten att du får be, men undvik att be precis innan maghrib och precis innan shuruq, soluppgången. För det är exakt den tiden det är mest ogillat att be. Den tiden då Satan står med sina horn vid solen. Och den tiden då Ahlul Shirk dyrkar solen. Så att vi ska inte efterlikna dem genom att be den tiden. Därför brukade Sheikhen Rahmahullah när han gick in i sin moské strax innan Maghrib stå. Han varken satt eller bad. Utan han stod och väntade på Adan. Taib. Nam. Men som sagt var det en khilaf-fråga. Al-Malikiya och Al-Hanabila. Al-Malikiya och Al-Ahnaf är på åsikten att du inte ber. Och de har sina argument, generella haditherna. Så vi gör inte inkar. Vi kritiserar inte den som sätter sig. Och den som sätter sig kritiserar inte den som ber. Utan alla har sina imamer. Och alla har sina argument i den här frågan. En annan fråga. Tahiyat al-Masjid. Om du går in i moskén, ber 2 raka och sen går du ut. Du går ut och hämtar någonting från bilen, du går ut och snackar telefonen. Du går, köper en kaffe, kommer tillbaka till moskén. Måste du då be om?
Det
blir kort. Det är inshallah det som verkar vara det korrekta. Om du går ut en kort stund, ett ärende, pratar telefonen, lämnar någonting, hämtar någonting. Så är det inshallah att tala, behöver du inte be. Men om det däremot är ett längre avbrott, du går och käkar i centrum och kommer tillbaka till moskén, då har du, då ber du. Men samtidigt vi pratar här om måste eller inte måste, det är ändå tillåtet. Om du går ut och pratar telefonen och går in, du kan ändå be 2 raka. Det är ingen som säger att det är förbjudet. Utan vi talar här om vad som då är rekommenderat. En annan fråga. Vad händer om en person går in i moskén och sätter sig utan att be? Ska han då ställa sig upp och be? Eller är det för sent? För hadithen säger att han ska inte be förrän han har satt sig. Han ska inte sätta sig förrän han har bett.
Det, om man glömde så kan man kanske göra det. Men om man gör det avsiktligt så har man gärna förlorat sitt
no.
Alltså möjlighet.
Nej, vissa skiljer på att sitta länge och sitta en kort tid. Och Al-Shafi'iyya och Al-Hanabila ursäktar personen som gör det av okunskap eller glömska. De säger att han ska be så länge det inte har gått för länge. Ja, när han går in och sätter sig, oj jag glömde be. Allas, han står upp och ber. Eller det som är jahil. Han går in och sätter sig. Och du säger till honom, ska du inte be? Vadå be? Och så lär du honom. Och då så står han upp och ber. Att han ska göra detta om det inte har gått för lång tid. Och Al-Hanafiya och Al-Malikiya. De säger att han ber vare sig han har suttit länge eller en kort tid. Och de använder hadithen om mannen som kom in och satte sig på fredagsbönen. Och profeten Ali Sattuslam sa till honom, har du bett? Han sa nej. Då så sa han, stå upp och be. Så han satte sig. Men blev då tillrättavisad att ändå ställa sig upp och be. Ja. Så alla alem, har man satt sig av misstag eller med glömska. Eller en person till exempel sätter sig för att dricka. Eller sätter sig bara för att hälsa på någon kort. Så inshallah ska han stå upp och be ändå. Taiben, sista fråga. en hypotetisk fråga. Han får inte sätta sig förrän han ber två raka. Hatta yusalli raka'atayn. Taib, om han ber fyra raka, är det okej? Okay? Kan han sätta sig?
Nej.
Eller han ber inte till Tahiyyatul Masjid, han ber dhuhr. Kan han sätta sig?
Nej.
Efter? Hur? Han har inte bett till Tahiyyatul Masjid.
Nej, men hadithen säger två raka.
Ja.
Det är
ju en del av bönen. Han ska inte sätta sig förrän han har bett. Och sen vilken bön spelar ingen roll. Och här har också en faida. Gränsen uppåt finns ingen gräns. Han kan be hur mycket som helst. Han kan gå in och be Taraweh 23 raka. Khalas. Tahiyyatul Masjid, khalas, det är inkluderat. Men kan han be mindre än två raka? Ja, när han går in 12 på natten, han har inte bett witr, han säger khalas, så ska jag be en raka. Funkar det? Alla, de flesta säger nej. För hadithen säger raka'atayn. Och det är det som är säkrast, att man inte då begränsar sig till en raka. Och då avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.